En rätt så härlig kombination av församling som du får vara en del utav. Mitt i allt detta så sker väldigt mycket härligt. Mycket fina saker. Människor blir frälsta. Som jag sa, många blir helade. Ja, till och med så hände att människor la ut sina sjuka på gatorna så att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på de sjuka så att de blev friska. Och mitt i all den här glädjen och segern så stenas Stefanos. Han dödas därför att han talar om Jesus. Det var samma seger som skedde där. Men vi är så begränsade i vårt tankesätt så att vi tänker seger på ett visst sätt. Men Stefanos död blev också grunden för att evangeliet, man brukar säga att martyrernas blod är grunden för att evangeliet sådd ska kunna spridas ut. Så samma seger skedde när människor blev uppresta från sjukdom. Men samma seger skedde när det mänskligt sett var nederlag. Det var alltså kännbart att vara kristen. Herodes gjorde allt för att han skulle bli väl ansedd utav judarna. Han såg till att förfölja de kristna. Och jag tänker här idag till oss, om vi flyttar oss 2000 framåt. Hur ser inte vår tillvaro ut just nu? Jag tänker på den här oron. Det kanske bara är jag som oroar mig, men nog säger Gunilla och jag till varandra. Vart är den här arma världen på väg? Nu hörde vi om Jemen sist och vi har hört om Israel och Palestina. Vi har hört om Ukraina och andra ställen. Jag känner att jag orkar inte ta in mer. Så känner jag. Jag stänger av nyheterna. Jag orkar inte mata mig med mer. Men är vi ensamma? Nej, samma sak skedde för 2000 år sedan. Mitt i allt detta så skedde segrar. Och detta leder fram till att vi tänker på eller tittar på vad Lukas skriver i Apostlagärningarna. För det här ska ju då handla om bön också. Men jag skulle vilja ha med er i bilden av hur det var att leva då. Och sen bönen mitt i alltihop. För det finns i Apostlagärningarna en berättelse som vill lära oss mycket om hur det är att vara människa. Men också hur det är det här med bönen. Och jag kommer till den snart. Den här berättelsen börjar med att Petrus sitter i fängelse för att han har predikat om Jesus. Några kvarter längre bort har församlingen bönemöte hemma hos en församlingsmedlem som heter Maria. Och vad gör de då? Jo, naturligtvis så ber de för Petrus. Och Lukas han skriver till och med så här att församlingen bad ivrigt för honom. Ha med er den här formuleringen för det betyder en del under resten av predikan. Församlingen bad ivrigt för honom. Och samtidigt som det här bönemötet pågår för fullt sker det ett mirakel i fängelset. I det här fängelset så sitter nu Petrus och är han noga övervakad. Ja, det är faktiskt 16 vakter som står och håller vakt över honom. Och mitt i allt detta, trots de här 16 vakterna, så kommer en ängel in till Petrus och står vid hans sida. Och ängeln befriar Petrus från bojorna och leder honom genom fängelsets vindlande korridorer. Det står inte, men det kan vi misstänka att det var. Ut i friheten. Och det intressanta är att Petrus, som kände Jesus så väl och gått med honom så många år, Petrus tror hela tiden att det här måste ju vara en dröm. Kanske hade Petrus också bett Jesus och sagt: Jesus, hjälp mig, befria mig. Men han tror i alla fall att det är en dröm. Det är inte förrän han befinner sig ute på gatan som det går upp för honom att det händer på riktigt. Och då skyndar han iväg till Marias hus. Där församlingen är i full gång att ivrigt be för honom. Och då skriver Lukas så här, och det får ni här uppe. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att låsa upp. Men hon kände igen Petrus röst och blev så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. Du är tokig, svarade de. Men hon stod på sig och då sa de: ja, det måste vara hans ängel du har sett och hört. Petrus, han fortsatte att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Här sitter alltså församlingen och ber för Petrus. Och än en gång, de ber ivrigt för honom. Och så, när Petrus då blir räddad ur fängelset, så tror de inte på det de ser, det de har bett om. För det kan ju omöjligt hända. Det vore ju rent av tokigt att tro på det vi ser. Men visst är det väl lustigt. Och vi kan sitta 2000 år efter och nästan skratta åt. Det här ber de och sen när de får bönesvar så blir de förvånade. Ja, tänk vad mänskliga de är. Och det finns en sak i detta som jag vill komma till senare. Jag ska bara säga så här först. Det finns förstås en hel del riktigt stora frågor som berättelsen om Petrus frigivning inte svarar på. Till exempel sådana frågor som mirakel. Att de inte alltid sker när vi ber. Är det någon av er som har bett och tänkt, varför svarar inte Gud i det här? Jag som är så innerlig, jag som ber så hängivet och jag som verkligen vill detta. Och Gud har lovat mig att han ska svara och ändå gör han inte det. Ja, det är en svår fråga. Och jag vill bara säga då, jag ska inte ta upp den svåra frågan idag. Kanske någon annan gör det längre fram. Nej, den här berättelsen ger inget svar på den svåra frågan om uteblivna bönesvar. Och trots att när Lukas skrev sina böcker måste den kristna kyrkan redan ha samlat på sig mycket av de här svårigheterna. För när Lukas skriver apostlagärningarna hade redan många kristna kastats i fängelse. Och ni kan se... Nu tappar jag ordet, men alltså motsatsen i detta, men som inte är en motsats. Alltså att man kan leva i seger och mänskligt sett gå under. Men man kan också i samma seger få vara med om man ser mänskliga segrar. Och det är det som är liksom lite av kontexten i detta. Folket har alltså fått vara med och se det här. Och säkerligen har det betts ivrigt i församlingen för alla dessa människor. Och det måste självklart... Nu ska vi se. Och det här måste ju alltså då Lukas varit medveten om när han skrev. Så därför tvivlar jag på att hans poäng med den här berättelsen är att säga att om man bara ber ivrigt så sker det. För hur många gånger har vi inte känt, som jag sa förut, att bara jag gör det så sker det. Eller är det bara jag som har tänkt så? Nej, jag tror inte det. Utan det är kanske något annat som den här berättelsen vill säga. För på något sätt tycker jag ändå den här berättelsen är befriande. För det verkar ju liksom inte som att det är församlingens mått av tro som gjorde att undret skedde. Nu har vi bett så mycket så nu blev han befriad. Nej, för det verkar ju som att de har trott ganska lite faktiskt. Trots att de bad ivrigt så har de trott lite. Därför de blir ju väldigt förvånade när bönesvaret sker. Och de tror ju att man är tokig till och med när de sa att bönesvaret var kommet. De ansåg ju till och med att Rode var då tokig som kom och berättade att Petrus stod utanför och knackade. Så vad fyller då bönen för funktion i den här berättelsen? Kanske kan man tänka så här. Församlingens ivriga bön i den här berättelsen står i första hand inte om för tro i motsats till otro. Utan församlingens bön i den här berättelsen står för engagemang i motsats till likgiltighet. Det här är djupt men faktiskt riktigt bra. Församlingens ivriga bön i den här berättelsen står i första hand inte för tro. Vi är starka i tro, därför sker det. Eller vi har ingen tro och därför skedde det inte. Utan församlingens bön i den här berättelsen står för engagemang. Att vi bryr oss istället för att vara likgiltiga. Vi bryr oss om våra vänner. Det är det det handlar om. De hade ett engagemang för Petrus. Och det är det som vi, Jesu lärjungar, är kallade till. Vare sig vi får bönesvar eller inte, så är vi kallade att stå för ett alternativ till vad världen ger idag. Likgiltighet och apati. Vi bryr oss inte. Varför ska jag bry mig om någon annan? När församlingen satt där i Marias hus och bad natten igenom för Petrus var det alltså ett uttryck för att de var engagerade i Petrus sak. Kanske varken deras böner eller deras engagemang egentligen gjorde till eller ifrån för Guds räddningsaktion för Petrus. Gud hade det som en plan och han var beredd att driva igenom det utan att församlingen bad eller om de bad. För det var Guds plan. Men likväl, deras bön var ett uttryck för det som Jesu lärjungar är kallade till. Nämligen att stå upp. Du och jag är kallade att stå upp för ett alternativ till likgiltighet och apati. Och då tänker jag att i den gemenskapen vill jag vara. Jag vill vara i den här gemenskapen där vi brinner för människor som har det svårt. Vi brinner för människor som är sjuka och vi brinner för dem som inte har det så bra som vi. Det är att stå upp för människor, att inte likgiltigheten får segra. Jag vill inte släppa taget eller på tanken om att det finns en verksam och engagerad Gud i tillvaron som alltid vill liv. Ska vi se om det kommer. Gud vill alltid liv. Han vill alltid hälsa. Han vill det goda. Han vill befrielse. Han vill upprättelse. Och han vill frälsning. Det här vill jag stå för. Men jag kan inte förklara allt. Jag kan inte förstå varför det inte blir alltid så här. Men jag vill stå på barrikaderna och säga att det här tror jag på. Tillsammans med er. Och vi vill förkunna det till människor. Får vi svar? Förstår vi allt? Nej. Men vi vill trotsigt stå där och stå på Jesus sida. Jag vill tro att Gud alltid står på livets sida. Och tillsammans med honom vill jag också ställa mig. Jag tänker mig att min bön blir ett statement. Bön är en deklaration för hoppet och livet. Bön är ett ställningstagande mot apatin, mot likgiltigheten och mot uppfattning att universum skulle vara övergivet och utlämnat till sig själv och till någon form av kall tomhet. Nej, vi vill stå upp för detta. Hur ser det ut? Ja, det kan se olika ut. Det kan vara att någon står upp, någon springer omkring, någon faller på knä, någon är tyst, någon talar högt. Bönen, uttrycket pratar vi inte om. Vi pratar om att vi med vårt engagemang vill visa att vi tror på det. Och då kanske, inte kanske, ta bort det. Då är den tysta bönen från någon som känner att nej, jag vågar inte, vill inte be högt. Men jag kan vara där lika stort som den som står längst fram och beder. Visa engagemanget, bryt likgiltigheten. Det är kärnan i detta. Så bön är alltså ett bevis på att det finns människor som låter sig bäras och formas av förtröstan, förväntan och omsorg. Eller som Bibeln säger, av tro, hopp och kärlek. Det är ett uttryck för vilken makt vi röstar på ska regera världen. Och då är vi tillbaka där jag började. Att vi ser så mycket elände. Men vad kan du och jag göra? Jo, vi kan be till härskarornas Gud. Herrarnas Herre och konungarnas konung. Till honom kan vi be och få ställa oss på hans sida. Och visa vårt engagemang i att vi tror på honom. Och att vi tror på bönens kraft. Men vi förstår inte allting och har inte alla svar. Men låt oss inte gripas av rädsla som leder till likgiltighet. Rädd får du bli. Det blir jag emellanåt. Jag blir jätterädd och jag tycker det är obehagligt. Men låt det bli engagemang. Som västgöten säger, spotta i näven. Gör något av det. Låt det bli något av det. Låt det resultera i engagemang som leder till bön till honom. Som har möjlighet att svara. Amen. Jesus, vi tackar dig för att det lönar sig att be till dig. Och det säger jag trots att gånger har jag bett utan att jag inte ser svaret. Men vi ser att du svarar. Vi vet att du svarar, men vi förstår inte alltid. Men vi vill be idag för Kristianstad. Vi vill be för människor som inte har det bra. Vi vill be för styrande och rådande människor i vårt land, i vår kommun, men också världsvitt. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske i himmel och på jord. Det ber vi om. Amen. Jag tror vi ska ha en bönestund här nu. Det här är helt oförberett, men låt oss bara få vara inför Herren och be om engagemang inför det du möter. Vill du be högt så gör det. Vill du bara vara tyst så gör det. Tack Jesus. Tack. Tack.
Vi fortsätter och ber och sjunger lovsånger. Det finns möjlighet att tända ett ljus där borta om man vill det. Det finns förebedjare. Och Ingemar och Hanna kommer att stå här och be välsignelsen över er med olja. Varsågoda och bara släpp in Jesus.
Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all, and the angels cry. Creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you obey His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, oh, people sing, oh. greatest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. Cries, holy, you are lifted.